Vi människor har alltid rest, från början till fots eller på hästryggen. Så uppfann någon hjulet och vi kunde färdas med vagn och så småningom med bilar, bussar och tåg. Resandet har gjort världen mindre, gett oss varor från andra kontinenter och nya vänner. Ett av de företag som drivit den här utvecklingen är Transdev, som den här podden ska handla om. I tre avsnitt kommer jag, som heter Fritte Fritsson, att guida er genom Transdevs 80-åriga historia i Sverige. Ni kommer att få möta några av de personer som sett till att Sverige rullar och lära er mer om kommunikationer till lands och till sjöss, ja, till och med i luften, men det återkommer vi till i ett kommande avsnitt. Men hur började allting? Ja, det ska vi ta reda på i det här första avsnittet som handlar om 40-, 50- och 60-talen och som kommer att bjuda på bussnostalgi, lyxresor till kontinenten och högertrafikomläggningar. Med mig i studion har jag Gunnar Schön, Transdevs före vd, och Åke Ljungberg, före detta vd på Svenska Busstrafikförbundet och något av en transporträv. Välkomna!
Tack så mycket.
Hur är läget med er då? Är det bra?
Ja, tack. Det är bra.
Ja. Gunnar, vi firar ju Transdevs 80 år i Sverige. Från början hette företaget One AB men bytte snart namn till Linjebuss. Hur började allting egentligen?
Ja, det började ju då 1940, närmare bestämt den 6 december. Och så vitt vi vet, för vi har ju också bedrivit lite efterforskning då. Och tyvärr har vi ingen tidsmaskin, men det hade varit fantastiskt kul om man hade kunnat ta sig tillbaka och höra hur man resonerade. Men man ville skapa en slags europeisk variant av Greyhound, det amerikanska bussföretaget, för att möjliggöra resor helt enkelt. Ja. Och man ville också försöka utnyttja andra delar av sin koncern. Och det var ju Jonsson-koncernen som startade det här. Man hade bland annat Nynäs Petroleum i gruppen också på den tiden.
Just det, så man försökte få till olika synergieffekter för att utnyttja alla olika delar av företaget.
Och det var ju i och för sig ganska klassisk strategi på den tiden också. Va? Att man försökte få ihop alla komponenter och alla produkter och tjänster man hade i en grupp.
Idag gör man tvärtom och outsourcar allting.
Exakt, det har faktiskt vänt på steken. Ja. Det kanske kommer tillbaka, men vet.
Ja, precis. Åke, du började själv i bussbranschen 1959. Imponerande årtal. Alltså, vilken typ av företag var egentligen Linjebuss på den tiden?
Det intressanta med Linjebuss är ju då den uppbyggnad man fick som egentligen inte motsvarade det man eftersträvade. Och det berodde mycket på de regleringar som gällde för den här verksamheten. Mm. Och det gav samtidigt Linjebuss inflytande i branschen på olika håll i landet. Vi hade ju länsföreningar i den här organisationen. Och många gånger kom, alltså där fanns ju alltid en linjebussrepresentant som delansvarig i den där organisationen på den nivån. Mm. Och det var väldigt betydelsefullt för hela branschen att man hade linjebuss. För där fanns visioner och där fanns lite grann kompetensresurser som, ja, man ska inte underskatta de små bussföretagens. Men när det gällde det där att strida med myndigheter och sånt där, det var de inte bra på. Men det kunde däremot Linjebuss.
Men var Linjebuss redan då liksom ett ledande eller det största bussföretaget?
Det var nog tillsammans med alla delar var det nog det största företaget. Men i enskildheterna, där fanns det nog vissa som var ganska likstora.
Mm. Hörrni, Linjebuss kör ju inte bara busstrafik inom Sverige vid den här tiden. Efter andra världskriget så erbjuder man ju också resor till kontinenten som marknadsförs som resor med guldkant. Och då behövs det ju bussvärdinnor som tar både engelska, franska och tyska. Här ska vi höra ett utdrag från en artikel om hur de jobbar.
Det ställs stora krav på bussvärdinnans ordningssinne och minne. Hon får ofta tänka också för sina passagerare, sköta deras pass och andra formaliteter om de inte är språkkunniga. Hjälpa dem till rätta under uppehållen i städerna så att de får ut mesta möjliga av sin resa och så vidare. Till hennes förpliktelser hör också att före resan sköta om proviantering. Kontrollera att hotell och övriga rastställen håller överenskomna priser och standard. Var ansvarig för att sköta tullförhandlingar. Hon får inte röka och inte smuggla. Och hon ska se till att bussen alltid befinner sig i prydligt och städat skick. När börjar problemen? När en vill ha öppet och en är rädd för drag. När en vill ha tyst och en vill höra radiomusik. Men det brukar snart gå att jämkas. I alla livets sammanhang, även på bussfärder, påträffar man kverulanter som kvirrar för kvirrandets egen skull, men i stort sett är passagerarna trivsamma och förnöjsamma. Är de inte det så gör man om dem. De mest resvana är alltid de mest förstående. De minst resvana, de mest fodrande.
Mm. Det var ju bra att de nämnde det att bussvärdinnorna inte skulle smuggla.
Ja, verkligen.
Kverulant var det länge sedan man hörde också.
Oh.
Det låter ju som en spännande tid det här, Åke. Vet du någonting om de här bussarna och var de gick och vilka bekvämligheter de var utrustade med?
Ja, det var ju före min tid, för den där verksamheten hade faktiskt upphört när jag trädde in i branschen. Men jag har ju naturligtvis läst på min historia lite grann. Och de gick ju till Paris, Frankrike, ända ner till Nice och Rom. Och det är ju intressant att man kunde etablera. Men infrastrukturen var ju sönderslagen, så att de här länderna som man då passerade, de hade ju inte några egna resurser att sätta in i den där typen av verksamhet. Och de var tacksamma för att Linjebuss kom och öppnade upp, så att man började få se andra ansikten än de som hade präglat kriget. Så att där gjorde ju den här trafiken en stor nytta. Och det var i och för sig nytt för mig att man satsade så starkt också på den amerikanska marknaden, men det var ju roligt. Men även det svenska, och Linjebuss gjorde ju då en grundbra verksamhet genom att också etablera båttrafiken till Danmark, via Danmark till kontinenten. Men det var en rätt kortvarig verksamhet, och jag menar, den där Greyhound-idén, den som sagt var, den strandade ju av ett världskrig, och dessutom var svenska regler som hindrade den möjligheten.
Ja. Och de där reglerna, de lever ju kvar än idag, va? Det finns ju, nu håller ju inte vi på med den här sortens trafik längre. Vi har haft ett varumärke inom gruppen som heter Eurolines som har kört ute i Europa och österut i Europa och ner till norra Afrika dessutom, omgärdat utav massvis med regler. Mm. Både, jag tror både kverulanter och regler ungefär är på samma nivå som det var då på 40-talet. Infrastrukturen är väl naturligtvis bättre.
Såklart, ja. Men trots att vi har en europeisk union idag så har det inte förenklat allting.
Nej. Men, och nu finns ju ändå något som heter Flixbus, som ju egentligen är en digital variant utav samma tanke då som man hade alltså på 40-50-talet ifrån Linjebuss. Så att jag tror man nästan kan säga att de som låg bakom den här tanken att ta bussen ut i Europa var lite före sin tid och kanske också lite för tidiga egentligen, va? Med dåliga förutsättningar. Men Flixbus har ju samma idé kan man säga 60 år senare.
Ja. Om vi vänder tillbaka till Sverige då. Hur var egentligen busstrafiken reglerad på den tiden i städerna och på landsbygden?
För det första var det inte särskilt mycket busstrafik i städerna på
mer
den
spårvagn.
Tiden. Det var spårvagn som var, och då var det ofta kommunerna själva som ordnade den trafiken, och där kunde man då själv bestämma vilka villkor man skulle ha. Ja. Men i de fall, och det fanns faktiskt ett antal städer där privata bussföretag etablerade sig, och de fick följa precis samma regler som de här, fast de förde sin verksamhet inom tätortsområdet mer eller mindre. Medan den övriga busstrafiken är ganska intressant hur den började. Det var bondpojkar och det var andra, som även bönder tillsammans, som bildade bolag för att köra bygdens folk in till närmaste tätort och sen tillbaka igen.
Så en slags kooperativ nästan? Eller?
Ja, det fanns kooperativ. Det fanns verkliga kooperativ med flera intressenter inblandade, som då hade önskemålet att få kontakt med sin närmaste tätort. Mm. Men sen kom man inte mycket längre, för hade tätorten järnväg, och då var det järnvägen som fick ta över därifrån. Men ofta hade man ju ärenden till stan, och jag har alltså härliga minnen av hur bussföretagen runt Östersund åkte in på morgnarna, hade då med sig, jag är skolungar, kom inte förrän det blev en enad grundskola. Men det var folk som skulle in och handla och lite annat. Och sen satt föraren och spelade kort på dagen, och så åkte de hem med bussen på eftermiddagen.
Det perfekta jobbet.
Ja, perfekta jobbet. Men de hade med sig paket, och de hämtade ut paket, och de kunde till och med hjälpa tanterna i byn att köpa deras hattar och liknande. Det finns en rolig förteckning över bussgods. och vad man hade som bussgods. Så där fanns liksister och annat med i den förteckningen.
Ja, perfekt. Man kunde köra nästan vad som helst då.
Och det intressanta var ju då den etablerade statliga busstrafiken, för att den kom att... Posten hade ju sin trafik ända från Värmland och uppåt från, ska vi säga, kust till inland. Och det gällde ju hela vägen. Sen rationaliserade man lite grann och la ett huvudkontor i Lycksele. Medan SJ hade trafik på vissa sträckor där det inte riktigt lönade sig att etablera järnvägstrafik. Då fick man köra vidare med buss.
Men Gunnar, vilka verksamhetsgrenar hade linjebuss om man tar i mitten av 1900-talet? Var det fokuserat på landsvägsbuss och lite vissa stadsbusslinjer?
Ja, det var en mix. Va? Precis som Åke säger, man hade ju kommit igång genom att man fick såna här koncessioner då, som det hette, va? På en linje. Oftast var det ju en linje då. Och det var ju det fanns ingen samordning då heller egentligen, va? Och det var nog egentligen då marknaden som styrde. Man ansåg att det fanns ett underlag och då sökte man koncession och så fick man den, och sen hade man vissa förpliktelser. Så det blev ju liksom ett spretigt system, kan man säga, som var direkt anpassat efter det fanns en marknad, så då kör vi. Och det var en slags kommersiell tanke bakom det hela, och som ju också naturligtvis gjorde att folk kom till och från tätorterna, och samhällena började väl också blomstra då tack vare att det fanns den här sortens trafik. Så det var en mix helt enkelt, och några av de här linjerna som jag var inne på förut då, kring Norrlandskusten, de kör vi ju fortfarande, va? Fast nu i ett annat format då, men de existerar ju fortfarande, så att verkligen ett exempel på hur företaget och dåvarande ledning var väldigt tidigt ute när det gällde att bygga samhället.
Ja, en lång och stolt tradition helt enkelt.
Ja, det får man säga, va. Sen har det har ju hänt väldigt mycket kring hur det här systemet är byggt sen dess. Vi kommer väl in på det senare, men en del av grundstenarna ligger ju kvar faktiskt, alltså från den där tiden.
Men hörni, hur var det egentligen att köra buss då förr i tiden? Vi kan ta och lyssna på ett utdrag ur ordningsföreskrifterna från 1945.
Förare ska alltid bemöda sig om en försiktig och hänsynsfull körning. Ryck och häftiga inbromsningar skola undvikas. All hänsyn ska tagas till andra trafikanter. Vid möte, lämna så god plats som möjligt åt den mötande. Att pressa ut ett mötesfordon i vägkanten visar dåligt vägvett och får ej förekomma.
Ja, vad säger ni? Det här låter väl som saker som skulle kunna ha stått i ett modernt reglement också, eller?
Ja, det där var ju ord och inga visor. Vi har ett system idag som vi kallar för smart körning, som egentligen är till för att vi ska minska energiförbrukningen. Men effekten av det är precis just det som står här, va? Att föraren kör mjukt, inga häftiga inbromsningar, inga häftiga accelerationer. Och trafikanterna upplever därmed också en lugnare och mjukare resa. Så att vi kanske skulle ta och kopiera den här texten och spela in den idag. Då.
Lite modernare,
ja,
språk.
Vi får byta några ord kanske, men den passar definitivt in. Möjligen det här med att man har problem vid möte, det kanske inte riktigt gäller fortfarande.
Lite högre stans på vägarna.
Ja,
men jag är väldigt glad över mjuk körning i alla fall när jag står uppe i en stadsbuss.
Ja.
Men det känns ju som att busschaufförer på den här tiden, det var mycket mer ett allt-i-allo-yrke. De skulle hantera lite av varje, från att putsa vindrutor till att hantera busskost, eller hur?
Så är det, va. Samtidigt så måste man nog också säga att miljön, om man säger arbetsmiljön eller arbetsförutsättningarna för en busschaufför, har ju dramatiskt ändrats. Alltså en busschaufför hade väl ungefär pilotstatus på den tiden, va? Bland resenärer och bland medborgare. Idag kan en busschaufför bli utsatt för både det ena och det andra. Så att det är fullt upp att köra en buss också idag i storstaden, till exempel i stadstrafik. Och en buss må ju se likadan ut på utsidan som den gjorde för ungefär 40-50 år sedan. Men det är ju en annan teknik också, så att det ställs andra krav på förarna utan tvekan.
Ja, nej, det kan jag verkligen känna igen. Men hörni, vi kan ju lyssna till två av linjebuss eller Transdevs många chaufförer. Två riktiga veteraner faktiskt. Rune Sundström, numera pensionär men tidigare bussförare i Östergötland, och Kurt Brännström som körde buss i Västerbotten sedan tidigt 70-tal. Kurt Brännström, hur står det till?
Det är bara bra.
Ja, du är ju den som har varit anställd längst på Transdev, som det heter idag. Hur började allting egentligen?
Ja, jag var ju inte så gammal då jag började. Jag började på verkstaden och då var jag bara 15 år gammal.
Okej.
Okay. Sen var jag då där, om man säger då, från den 16 september 65 till då 71. För då var jag 21 år sedan, då fick jag ta busskort. Och från 71 så har jag ju kört buss då. Först åt linjebuss och så sen var det Connex och så var det Veolia Transport och så var det Transter.
Mm. Rune, när började du köra buss egentligen?
67. 9 november.
Okay.
Kom ut från lumpen på hösten och så började jag aldrig. Så jag, av en slump. Gick ner till bussbolaget och frågade, det var lite Linköpings trafik hette ju då. Och ja, du kan få börja imorgon för det fattas en. Ja men herregud, jag hittade ju inte, jag vill skicka med en första turen. Och sen då var det till Söderköping.
Uh-huh.
Och den linjen blev jag kvar på i 13 år. Från 67 till 80 körde jag Gista Söderköping som det hette på den tiden.
Sen kunde du den linjen?
Det kan du räkna med.
Ja. Men det känns som att det var mer så att man hade sin egen buss som man verkligen tog hand om på den tiden. Kan du berätta lite grann om det?
Jo, alltså man säger, det var ju väldigt vanligt att man sa det att ja men det där, det är ju Kalle Åkes buss. För de hade den bussen, då körde de till exempel 2 dagar och så körde den andra fördagen 2 dagar.
Fick du punktering någon gång när du var ute och körde?
Om du fick punktering så skulle du försöka klara det själv. Då jag menar, det var ju inga mobiltelefoner att ringa och sådär.
Mm. Hur skötte man om sin buss?
Då var det ju att tvätta den utvändigt och sen så fick man ju sopa ur den och så skurar man ur den.
Mm.
Och så torkar man ju av lite dammtorkning runt föraren. Och så putsar man ju fönsterna invändigt.
Vad hände om den om det blev punktering eller om det...
Ja, där var ju problemet, vet du, innan telefonerna och komradion kom igång. Va?
Mm.
Jag kommer ihåg en gång när vi på väg till Söderköping, då stannade han för mig, vet du. Och då fick jag gå till en bondgård och låna en telefon och ringa.
Ja, just det.
Vet du? Och där fyllde bonden, han fyllde 60 år. De hade ett jättekalas. Så då var jag bjuden på middag där, kommer jag ihåg. Jag satt i trädgården, vet du, och åt jordgubbar och glass och grejer. Vet du, och bussen han stod där nere. Vet du.
Och då körde vi en tur runt Burträsken och små byar där omkring. Och då vi då kom och vi ska åka, så då sa Stig idag, sa han, då ska vi stanna. Och Selma, för hon sa igår att jag ska göra palt, så då kan vi komma in och äta palt hos mig. Så vi kom då till Västanträsk igen då, så åt vi varsin palt och så fortsatte vi. Och våra kunder var ju inga fulla bussar, utan det kanske var några stycken kvar i bussen, men de satt ju där snällt och väntade.
Ja.
Det enda de frågade det var ju att hade hon en god palt? Irma idag.
Ja, hon blir sugen på palt, eller hur?
Ja.
Ja. Lite berättelse från förr. Under 50- och 60-talen så förändras ju samhället i snabb takt och allt fler svenskar skaffar bil. Gunnar, hur påverkar det här linjebuss egentligen?
Ja, men alltså det ökade ju folks rörlighet naturligtvis. Och det kanske tog lite resenärer på marginalen, men jag tror ju också att den här, alltså kollektivtrafiken har alltid varit nyttig, dels därför att folk har insett att det är lönt att åka tillsammans, men sen är det ju också många som inte har haft ett alternativ då. Och det kan vara bekvämt att inte behöva ta bilen, så att jag tror i och för sig inte att det, alltså man kan ju bara notera så här genom att titta bakåt att vi gick inte omkull.
Mm.
Utan att vi klarade av att hantera den utvecklingen av samhället, och till och med så har ju andelen kollektivtrafikresenärer ökat över tiden.
Ja.
Va? Så att,
Men kanske bilarna kanske ställer nya krav på vägar och underhåll som kommer busstrafiken till del också.
Ja, så är det ju alla gånger, va? Så att det har ju bidragit till att samhället utvecklas, och det tjänar ju kollektivtrafiken på också. Så
mm.
är det.
Mm. En annan stor förändring, det var ju högertrafikomläggningen 1967.
Mm.
Till höger, Svensson. Jag håller till höger, annars slutade. Bara med en smäll. Jag håller till höger, Svensson. Jag håller till höger, annars slutade. Återred i skräll. Känner ni igen den?
Oh ja.
Skriven av Peter Himmelstrand, insjungen av Telstars. Den här skrevs ju som någon slags kampanjvisa för att folk skulle lära sig att köra på höger sida. Men du Åke, kan du berätta lite grann om bakgrunden till det här beslutet?
Ja, det var ju en för bussbranschen spännande period. Komplicerad i väldigt många avseenden. Men samtidigt, och det är kanske förtjänat att undersöka, så var det fortfarande delar av vagnparken som behövde förnyas. Mm. Så att det var på det sättet kunde man utnyttja det till en fördel. Och då är det nog rätt viktigt att också undersöka det här. Att i yrkesmässig busstrafik ingår två moment. Det är linjetrafik och det är beställningstrafik. Beställningstrafiken hade varit lite grann sådär på, visserligen linjebuss börjat tidigt, men i övrigt så var det inte särskilt många bussar som var anpassade speciellt för turisttrafik och den typen av verksamhet. Men när det då gällde nu att skaffa bussar efter högertrafikomläggningen, då var det många bussföretag som såg om sitt hus och tänkte här minskar underlaget för den linjetrafiken. Mm. Men man kan hitta på nya grejer. Och man ska komma ihåg att på 60-talets början så blev det 5 dagars arbetsvecka. Det blev 5 dagars skolvecka. Men då kom istället de här teaterresor till Stockholm. Och, ja, det var resor både inom landet och utomlands. Som man kunde använda bussen och personal till. Man kunde då frigöra resurser och köra andra saker på helgerna.
Just det.
Så det var väldigt betydelsefullt.
Skolbuss i veckorna, sen åka och kolla på Sonja Hedenbratt och Sten-Åke Cederhök i Göteborg på lördagen.
Ja.
Vi kan väl höra vad Rune och Kurt berättar om omläggningen till högertrafik. Men november 67 sa du, det var ju precis efter högertrafikomläggningen.
9 november 67 satt jag i bussen, eller foten i bussen på Linköpings trafik då, vet du.
Ja.
Det var ju september var ju den då, och då hade de ju fått en helt ny busspark, vet du, på innerstan. 30 stycken ledbussar, 1-30 var de nominerade, vet du.
Okej.
Men jag körde ju på yttertrafiken där i Söderköping, där var ju en biavdelning till stadstrafiken.
Mm. Hade de byggts om då för att anpassa med vilken sida man skulle kliva på och sådär, eller?
Precis. Det var ju CF-are som man säger, Scania CF-are, vet du. Men jag körde ju från 67 till i början på 70-talet höll det ju i med de här gamla häckarna, vet du.
Mm.
I början så byggde man om bussar, flyttade den från en sida till en annan.
Ja. Men då, eftersom föraren satt på den sidan, då tänker jag att då fick dörren vara bakom föraren då istället, eller hur fungerar det?
Ja, precis det. Ja. Det var ju dörrarna bakom föraren.
Ja, fick ni höra lite av min fantastiska slutledningsförmåga också.
Mm.
Men egentligen, Gunnar, vad skulle det innebära om man skulle byta till vänstertrafik idag?
Oj! Ja, nej, men alltså det är ju samma sak, va? Fast förmodligen då i mycket större format. Mm. Eftersom det finns mycket mer utav allting då med fordon som ska då justeras och framförallt infrastruktur. Va? Det finns ju stora bussterminaler och bytesplatser då mellan buss och tåg. Som är skräddarsydda efter dagens trafik och bussarnas utseende och så vidare. Så att jag tror operationen är mycket mer komplicerad idag än vad den var då. Men det tog ju tid, va? För strax efter det här då, 74, när jag började jobba inom kollektivtrafiken, så minns jag hur vi fortfarande bytte ut i Stockholm. Man hade ju tidigare köpt Leyland-bussar då, som ju var anpassade för vänstertrafik. Och sen började man köpa Bussing istället då från Tyskland. Och det fanns ju en ganska stor bussflotta i Stockholm då, som ju delvis byggdes om och delvis skiftades ut. Så att omställningen tog tid, och det skulle den ju ha gjort. Skulle man göra det idag så skulle det ta jättelång tid.
Ja.
Noterbart är väl att då tunnelbanan kör ju fortfarande vänstertrafik.
Just det, och all tågtrafik i Sverige egentligen, va?
Ja.
Eller i princip?
Inte spårvagn, men tåg, fjärrtåg och tunnelbana kör ju på vänster sida.
Mm. Just det, får se om det någonsin förändras. Det kan ju, vi återkommer till det i ett kommande avsnitt sen. Det här avsnittet börjar närma sig buskgaraget, som man säger i branschen. Men innan vi slutar ska vi lyssna på Rune Sundström och Kurt Brännström igen och hur de summerar sina arbetsliv. Men du, under dina år som busschaufför, hur mycket av arbetsuppgifterna och arbetssättet förändrades, skulle du säga?
Ja, det ändrades ju väldigt mycket eftersom när jag började då ute efter, kom in 68 året efter, bildade vi idrottsföreningen på bussbolaget.
Ja, men du var verkligen engagerad i de sociala aktiviteterna utanför jobbet också.
Ja, jag hade sån tur ut och så vi hade en förstående direktör så jag fick börja jobba halvtid med fritidsverksamheten. Jag körde buss 4 timmar och sen efter den resten av dagen ute så höll jag på med fritidsaktiviteten. Det var jätteskojigt.
Har du några andra minnen så här från din tid som chaufför? Någonting utöver det vanliga?
Ja, det har jag ju. Om du tänker precis när jag började 67 då körde jag ju landsorten och ut på de där riktigt, riktigt små linjerna ute. Och där, vet du, så hade du en helt annan tajming. För där kom det ju på de riktigt gamla gubbarna och tanterna, vet du, och skulle åka till stan och handla. Och det var inte tal om att bara gå på och sätta sig som man gör idag ändå ute i handhälsade. Först hälsade på mig och så gick de runt i bussen och hälsade på allihopa som åkte, vet du. Och det var ju inte, den tog ju inte att åka igång, det var bara att stå kvar och vänta till jag hade hälsat färdigt, vet du.
Det är fantastiskt, du har liksom sett en hel generation växa upp.
Ja, flera generationer om du tänker. Ja. Jag åkte ju på en smäll, vet du, så jag fick sluta med busskörningen för 2 år sedan tack vare det. Och då, vet du, en tjej som kom in, en sköterska, en morgon på lasarettet. Och då sa, är det Rune? Ja, är det du som körde buss? Ja, då ska jag ta med något imorgon bitin till dig, sa hon. Och så kom hon på morgonen ute. Då hade hon ett foto med sig. Det här kortet, förstår du, det tog jag på dig på en skolresa. Då gick jag i 3:e klass, vet du. Och det är 37 år sedan, vet du, som det kortet. Och så här ska du få av mig, sa hon, vet du. Det var så tårarna kom, vet du. Ja. Och att hon kom ihåg och kände igen den, vet du.
Såg du upp till busschaufförerna där? Tänkte du så här, nu en dag så ska jag också köra buss?
Ja, det vet jag väl inte. Jag tänkte väl inte så mycket. Då tyckte man väl att det var intressant. Jag fick ju köra kortare bitar där vid garaget och i kart. Det var ju imponerande då man var i den där åldern.
Ja, ah, okej. Okay. Så inom inhägnat område så kunde du ratta en sån där buss också innan det blev 21?
Det var väl inte så inhägnat område, men det där är väl preskriberat vid det här laget, kan jag ju tänka.
Men du Kurt, bussen på 70-talet och en modern buss, är det stor skillnad på att köra?
Ja, hörva, det är stor skillnad. Det var ju inte att vi hade dåliga grejer, vi hade bra grejer, men om man jämför idag där man har servostyrning och lufttrycksbromsar och allt det här, att vi hade fina bussar då, men de fick ju vara med ganska länge. Ja. Jag har alltid trivdes bra, jag har ju kört ända till i våras då jag blev det här corona. Men jag har sagt det, jag måste ju försöka sluta någon gång.
Ja, men är det som en drog att köra buss?
Jag brukar skoja och säga bussar först. Yrket är inget jobb, det är en sjukdom.
Ja, Kurt Brännström avslutade där. Tack Gunnar och Åke för att ni ville vara med och berätta om Transdevs 80 år i Sverige. I nästa avsnitt så rör vi oss in i 70- och 80-talen. Vi pratar om olika innovationer, vi har förare och andra anställda berätta och så diskuterar vi hur tidiga Transdev var i sitt miljöarbete. Jag heter Fritte Fritsson och tackar för att ni har lyssnat.